When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av våran podcast Hur svårt kan det vara?
Tjena! Jag måste komma på ett nytt.
Det här går inte längre.
Efter varje. Jag måste komma på ett nytt sätt. Så
ja. Oh. Hur lägger du dig till det?
Jo, men det är bara bra med mig faktiskt. Hur är det med dig?
Det är bra. Vi satt precis och skrattade här för att vi har byggt upp en poddstudio som vanligt hemma hos mig. Och den här gången så tyckte jag att vi lyckades riktigt bra
med
salt och pepparkvarn som stativ till våra mikrofoner.
Ni hör ju.
Så är det riktigt bra kvalitet på ljudet idag. Då är det kryddställningarnas... ja, det är de vi ska tacka.
Absolut.
Vi har också kommit på att vi måste lösa tekniken när jag är i Danmark.
Ja, men det måste vi verkligen göra.
Vi är ju inte så tekniskt lagda, du och jag, så att vi får väl ta hjälp av någon som vet och kan hur man gör. Och så får vi försöka lösa den biten så att vi kan uppdatera när jag är där.
Ja, det kommer bli spännande avsnitt, tror jag.
Ja, men verkligen. Det är ju inte långt kvar nu. Vi sa det här om dagen att vi måste ju börja planera. Jag har börjat planera in skoningen och hur de ska skos så att det liksom passar när jag är borta. Och vi har planerat när jag ska åka och vilken båt. Och
hela den biten. Ja, det är mycket att tänka
på. Resdag och packning och sådär. Men vi har också kommit fram till att det smidigaste är ju... Det som är tungt egentligen att packa med sig för en hel månad, det är ju foder. Och jag kommer ta med mig lite övergångsfoder av mitt eget hösselage. Och sen så kommer jag såklart ha hösselage där på plats och köpa därifrån. Men det som också är tungt är ju kraftpåsarna. Men då kommer jag på det fiffiga att jag använder ju kraft och samarbetar med kraft. Och det gör ju Daniel också. Så att jag pratar
perfekt
med kraft. Så att de löser så att maten kommer dit. Och där sparar vi väldigt många kilo.
Oj, det är jättesmidigt.
Ja, men verkligen. Verkligen. Och sen så kommer vi göra så att vi åker i två lastbilar ner för att kunna klara vikten. De är ju väldigt hårda med vikt och det i Danmark. Så att oavsett vart man åker så ska man ju försöka åka lagligt såklart. Ja. Men vi åker ner i två lastbilar så att vi kan få med oss all packning vi behöver och hästarna kan åka bra.
Ja.
Och sen så kommer vi ta båten ifrån, eller ja, min plan är i alla fall just nu att vi tar båten från Göteborg över till Fredrikshamn. Och sen så är det ungefär två timmar, en timme och 45 minuter tror jag GPSen sa, från Fredrikshamn till Daniel. Så att, det blir en liten båttur. Justin tog ju den båtresan när jag köpte honom. Men...
De brukar ju klara det ganska bra faktiskt.
Ja, absolut.
Jag hoppas att det är lugnt på vattnet.
Ja, men precis.
Borde det funka?
Jag tänker att är det is så borde det inte vara så mycket vågor.
Nej.
Eller nej. Nu kanske jag var jättedum, men det kanske inte är is på havet.
Nej, där kanske det inte är is. Inte liksom, kanske så precis vid land eller något. Men inte, det borde ju inte vara liksom i... Nej, jag har ingen aning.
Nej, absolut ingen aning.
Antagligen inte. Det är inte is där. Nej, det är färre.
Ja. Vi behöver ju inte ljuga om att vi är smarta, för det är vi inte.
Nej.
Ja, det kommer i alla fall... Vi kommer ta färgerna över. Så att det känns väldigt kul. Jag har börjat titta lite på boende och så också. Och jag känner mig lite pirrig. Det är liksom som att jag ska typ börja skolan och inte känner någon eller så här. Det är som en skolstart. Typ så känns det. Men jag längtar också tills jag har varit där i några dagar eller en vecka liksom, så att jag så kan rutinerna, hästarna har hunnit landat. Jag har förhoppningsvis hunnit lärt känna folk. Personal och folk och sådär. Så att, nu börjar jag få lite mer förståelse hur våra praktikanter känner när de kommer hit i en månad.
Ja.
Det är precis samma sak.
Det är så mycket att ta in, speciellt första dagarna.
Och bara det här, liksom, vi pratar ju alltid på, den här hästen heter det och den det och det täcket där. Och de har de botsen och den hästen har det elementet efter den här riden. Och så, alla sådana grejer som vi alltid babblar på om, som vi också säger så här, men
säg till om ni inte hänger med.
Exakt, för oss är det ju så, självklart.
Ja.
Men,
ja, det var någon praktikant häromdagen, eller häromveckan, som frågade mig sen när jag stod och gjorde kraftfoder. För vi har ju inte... Alltså du och jag har ju alla kraft, allt i huvudet liksom.
Mm.
För att eftersom att det är mycket hästar som kommer och går, så har vi liksom ingen fast lista.
Och det är antingen du eller jag som gör det.
Ja, exakt. Det är vi som gör det. Och då var det någon praktikant som så stod och kollade på mig, och efter ett tag bara, hur vet du vad alla ska ha? Jag bara, nej, men jag har det i huvudet. Men hur kan du ha det? Jag bara, så, ja, nu har jag gjort samma kraft i liksom ett och ett halvt år. Jag bara, så, det fastnar ganska fort i huvudet. Hon var så här, okej. Och det är bara så självklara grejer för oss som vi glömmer bort att alla kanske inte...
Ja, och Maja som jobbar gör ju också kraft. Ja. Hon kan ju det också i huvudet. Ja. Liksom, så att, nej, men sådana saker kommer jag verkligen vara så förvirrad. Vad var det den hästen hette? Ja. Och vilken hage var den skulle gå i? Och vad... Ja. Allt sånt.
Ja.
Men
vet du hur många hästar har ni i stallet?
Jag har faktiskt ingen aning.
Nej, okej.
Okay. Jag vet ingenting.
Nej. Spännande.
Ja, det skulle bli superspännande. Ska det. Så att, jag är peppad. Men jag längtar också tills jag varit där ett år.
Det är i alla fall skönt att du har med dig hästarna, tänker jag. För att det blir lite som en så trygg punkt. Exakt. Hemifrån.
Det här är någonting jag kan. Jag vet vad den ska för sådär. Ja. Och träns.
Jag vet vad den heter.
Och jag vet också vad den heter för mat.
Perfekt.
Ja. Vi har ju också ganska simpel foderstat på våra hästar. Alltså alla hästar äter väldigt, väldigt simpel. Ganska lite kraft och lite mineraler.
Ja. Det är väldigt få av dem som äter något slags tillskott.
Ja, men, nej, men det ska bli spännande. Och mer om det lär ni få höra när jag... Det kanske jag som ringer, som vi pratade om förra veckan. Kanske jag som ringer och gråter. Så jag bara behöver stå ut en månad.
Ja.
Nej, men det ska bli jättekul. Ska det. Men planering är igång i alla fall. Och vi börjar få en plan.
Ja.
Så det känns kul. Och vad har hänt mer då? Jo, hästarna har blivit ett år äldre allihopa.
Mm.
Det känns ju alltid lite så... Cassis är 20.
Nej, men alltså, han är 20. Han är liksom en jättegammal gubbe nu.
Ja, det är han faktiskt. Det är Cassis som är 20, sen är det så bara hästar under 10 hemma.
Ja, alltså när han åker så är ju liksom äldsta, typ Justin och Hattie och Fabbe, de är liksom 9. Och det är liksom äldsta typ.
Ja.
Alltså, helt galet.
Ja, nej, men hästarna blir ett år äldre. Och jag tycker alltid så här, sista veckan innan nyår så här, herregud. Och då får man alltid lite stress och man känner att det är så mycket de ska lära sig.
Mm.
Men jag är jättenöjd.
Tycker ändå att de ligger bra för oss.
Ja, men verkligen. Allihopa har ju jobbat på jättebra och framförallt nu sedan nyår så har alla hästar känns super. Mm. Så att, jag är jättenöjd. Och vi har också satt igång unghästarna.
Mm.
Några av dem har ju varit igång och några har vilat. Men alla har varit väldigt enkla att sätta igång och känns väldigt fina efter vilan, så att det känns faktiskt väldigt bra. De var lite pigga några att ta in här slutet på vilan, så att jag släppte dem i ridhuset här över helgen och de fick busa av sig lite och det var betydligt lättare att ta in och ut från hagen sen efter det, så att jag tror att de tycker det är lika skönt som vi att de faktiskt är igång.
Ja, det blir liksom så när det är lite kallt och halt och så ute att de inte kan alltså röra sig på samma sätt i hagen, då blir de ju väldigt, väldigt pigga.
Ja, och vi har ganska bra underlag i ridhuset som vi inte släpper, så att jag faktiskt, ja, det finns ingen här som jag inte släpper lös liksom, i ridhuset, om det skulle vara så.
Mm.
Men nej, jag tycker det är bra, för de busar av sig lite med fast underlag, för de blir ju ganska stilla stående. Och rör de sig eller springer lite i hagen så är det ju så... det är väldigt så spänt och stelt för att de inte riktigt vågar lita på underlaget. Mm. Vilket i och för sig är skönt och tacksamt.
Det är ju klokt av dem.
Ja. Så att, nej, men jag har varit jättenöjd med hästarna den här veckan. Och det känns kul med att de blir ett år äldre och vi kan höja kraven lite. Jag ska ju faktiskt börja året med en liten semester.
Mm, en liten trip.
Ja, precis. Jag fick 25-årspresent i höstas att vi ska åka upp till Åre. Så att jag åker imorgon, onsdag, eftermiddag. Och sen så hinner vi åka skidor hela torsdag, fredag, lördag. Och sen åker vi hem söndag morgon.
Ja.
Så det ska bli superkul. Det är jag och min sambo Jonathan och min bästa tjejkompis Linnea och hennes kille.
Mm.
Så att vi ska åka till Åre, åka skidor, inte bryta några ben.
Nej, alltså förlåt, men alltså håll bara i dig.
Jag kommer inte på benen. Jag kommer inte våga ringa hem om jag.
Nej, du får nej. Nej, du får faktiskt inte skada dig nu.
Jag vågar inte ringa till dig eller till Elin.
Inte nej. Inte innan Danmark för.
Nej, det vore ju också väldigt tråkigt.
Alltså gör vad du vill efter, men alltså du kan försöka i alla fall.
Ring till doktorn. Du, det här måste läka får innan februari.
Ge mig superhjälp.
Superlim. Limma ihop. Ja, nej. Nej, det vore ju tråkigt. Men nej, det ska bli superhärligt.
Alltså, peppa nu. Jinxar
jag håller dig. Peppa kvar.
Perfekt. Det var ju tur det. Nej, men det...
Det går lite pappahumor.
Ja. Ah, nej, men du är ju faktiskt inte ledig. Alltså, har såna här semesterdagar så himla ofta. Så att, nej, det är ju väl värd.
Ja, och jag älskar att åka skidor. Så det ska bli superhärligt att komma iväg.
Mm.
Dricka varm choklad och... och sådär.
Ja.
Så att, nej, det blir super supermysigt.
Mm.
Och jag såg att det skulle vara jättekallt. Så att, det är perfekt. Jag köpte ju värmeväst till mig själv och till er i julklapp. Så att den ska med.
Perfekt.
Men ja, så att jag börjar året med lite semester. Du och Maja håller ställningen här hemma.
Yes, jag jobbar helg. Så att jag...
Ja.
Hänger här eller hela helgen?
Ja, men precis. Maja jobbar... Jag åker som sagt imorgon, onsdag. Mm. Och hinner ju rida de flesta innan jag åker.
Mm.
Och sen så jobbar Maja torsdag, fredag. Och du jobbar lördag, söndag.
Yes.
Så att...
det blir nog bra.
Det blir bra. Det är också skönt. Jag kan åka iväg och, utan att så fundera på det där hemma. Och det är väldigt lyxigt faktiskt. Så att... ja. Det är också skönt. Lite så lyxigt att börja året med lite...
Mm.
Lite semester.
Mm.
Jag har också tänkt att det ska bli lite bättre på att vara lite ledig.
Ja, du är faktiskt alltså, världsmästare i att inte vara ledig.
Ja, men jag tänker att jag ska bli lite bättre på att så, ta en förmiddag här och var.
Ja.
Eller en eftermiddag här och var.
Ja.
Faktiskt. För att det är inte det att jag inte kan. Alltså, det är bara att man bara är... Ja,
men du även de alltså vissa dagar när du är så jag är ledig nu och så 2 timmar senare så kommer du ner till stallet. Alltså nu är jag här nu. Jag hade inget att göra. Så nej, okej.
Okay. Det är vi också när jag åker på semester måste åka på en sån här aktiverande semester. Inte bli uttråkad. Ja, herregud. Nej, men så det blir härligt och när vi kommer hem sen så har vi också planerat upp lite träningar med Christian fram tills att jag åker.
Mm.
Och det leder oss ju också lite in på veckans tema.
Yes.
Planera träning.
Mm.
Vi tänkte prata lite om hur man kan hålla hästarna motiverade.
Mm.
Och hur viktigt det är att hålla hästarna motiverade. Och hur lätt det är att fastna i ett mönster.
Mm.
Där man bara liksom, ja men framförallt så här års när man kanske så fastnar i ridhuset lite för att det är dåligt underlag och ja, hela den biten.
Vi brukar ju göra så att varje måndag så lägger vi upp en veckoplanering för alla hästarna.
Mm.
Alla har ju individuella planeringar. Och vi har en stor tavla i stallet som vi skriver upp allt på. Och det är väldigt skönt för då kan alla se, både vi och praktikanter och lite så, vad varje häst gör under dagen. Så slipper det bli så mycket frågetecken.
Ja, och jag som också har så guldfiskminne, jag glömmer ju vad gjorde jag med den här hästen igår.
Ja.
Så att det är perfekt. Jag tror också det blir så när man har så många hästar.
Ja. Ja.
Att komma ihåg vad man gjorde så måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
Men ja.
Det funkar faktiskt jättebra. Och i det här veckoschemat så har vi alltid... ja, men så här, varje häst har alltid en uteritt i veckan. Mm. Vi har alltid en där jag jobbar från marken. Vissa har fler vilodagar, vissa en vilodag.
Mm.
Men det är perfekt att verkligen så här kunna skriva upp och verkligen se. Och...
ja, det gör det ju faktiskt väldigt mycket enklare tycker jag i alla fall. Att alltså, lägga upp en bra planering. För att, ja, men som du säger, mm. att, så att man inte hamnar så i ridhuset 4 dagar. Och sen 5:e dagen var man så mycket, vad gjorde jag igår? Så här, ja, hamnar man i ridhuset igen liksom.
Jag brukar tänka att man har olika staplar. Jag tror att det var Christian som sa det till mig för många år sedan. Och jag tyckte att det gav en jättebra bild. Och den har jag alltid i bakhuvudet.
Mm.
Då har jag 4 staplar. Det är teknik, styrka, motivation och kondition. Och de här olika staplarna vill jag ha så jämnt som möjligt. Så om vi tänker att vi har en 5-åring till exempel. Och där känner jag att så, ja, men teknikmässigt för vad jag vill att den här 5-åringen ska kunna så ligger vi väldigt bra till. Men vår styrka, den är liksom, den håller, den behöver liksom komma i kapp lite.
Mm.
Och motivationen, den känns bra. Och konditionen, ja, men den hänger ihop lite med styrkan. Den behöver vi också liksom jobba upp lite.
Mm.
Så den här styrkestapeln och konditionsstapeln, de behöver liksom förbättras för att de ska komma i kapp teknik och motivation till exempel. Och lite så, ja, men hur ska jag kunna bygga det? Styrka, ja, men kan jag ändra liksom mina pass i ridhuset? Någonting kan jag liksom stärka min häst på ett annat sätt. Konditionsmässigt kan jag liksom lägga in ett till konditionspass i veckan, om jag känner att jag behöver det.
Mm.
Eller likadant om jag har till exempel att motivationen är liksom dippar. För att dippa motivationen, då kan jag ju inte ta mig längre fram med varken styrka, teknik Nej. Eller kondition. För att vill inte hästen eller ryttaren eller ekipaget, då tar man ju sig inte fram på de andra staplarna heller.
Nej.
Ja, men, och vart hittar vi motivation? Behöver vi så... ut och skritta i skogen kravlöst och bara mysa en dag i veckan. Eller liksom, så att man liksom har de här olika staplarna, försöka hitta liksom vart behöver man hitta liksom, vilken stapel behöver vi jobba lite extra på just nu, eller vilken har hamnat liksom på efterkälke.
Mm.
Och hur hittar vi till exempel konditionen hos den här hästen?
Ja, och viktigt att man faktiskt alltså, kanske sätter sig ner och verkligen funderar på de här grejerna och inte bara så... ja, men som vi sa, att man bara ligger kvar i samma mönster, utan att man faktiskt funderar lite på men vad ens häst behöver mer av eller mindre av, eller vad man tycker att den har tillräckligt mycket av.
Ja, men precis. Och lite så med 4-åringarna nu till exempel, så tänker jag att de är väldigt bra med teknikmässigt och motivationsmässigt. Alla våra 4-åringar är ju liksom exemplariska.
Gud, ja.
De springer på och gör precis det vi vill och önskar. Nu har ju vi varit väldigt duktiga på att rida ut dem väldigt tidigt.
Ja.
Men jag längtar tills det blir liksom vår, bra underlag på galoppbanan och man verkligen kan liksom ut- och konditionsträna dem. För det är där jag känner lite nu, liksom, framförallt efter vilan såklart.
Mm.
Men att en 4-åring... en 3-åring som går upp och blir 4 behöver ju liksom verkligen jobba på sin kondition. Så jag bara längtar tills underlaget är bra på galoppbanan och verkligen kan liksom ut- och konditionsträna dem, där de också såklart bygger styrka.
Ja, ja, där får man ju liksom... förlåt. Där får man ju liksom med alltså många av staplarna, inte bara liksom styrkan och konditionen utan också motivationen. Vilket ju är jättebra. Och ja, men som du sa, vi rider ut alla hästar minst en gång i veckan. Även unghästarna.
Mm.
Och
vi börjar ju med att rida ut väldigt tidigt. För att jag alltid... börjat väldigt tidigt, för jag tycker att det är lättare att börja rida ut på en 3-åring än vad det är att rida ut på en 5-åring till exempel. Har man en 3-åring som funkar skritt, trav, galopp, gas, broms, alltså någorlunda ridhuset, så rider vi ut.
Ja.
Och jag vet att förra året när vi red in några av hästarna så red vi ut, och då var de ju liksom så 2-2,5.
Ja.
Hade så blivit ridna 8 gånger.
Och det är klart att man får känna av viben lite på vad man har för häst. Har man en jätteskarp och jättepigg och känslig häst, ja, då kanske det inte är första man gör att slänga sig ut på galoppbanan. Det är så. Men känner man att, ja, men som du sa, man har kontroll på alla de här grejerna, då är det ju väldigt vettigt och lämpligt att faktiskt ta tag i det tidigt.
Ja, och också att varför jag tycker det är lättare att rida ut på en 3-åring än en 5-åring, också för att en 5-åring som har lärt sig att den kan så sätta emot lite. De är ganska starka i kroppen. Mm. Börjar de bocka, busa, bralla så kan det bli ganska mycket. Mm. Eller de kan sätta emot ganska mycket. Medan en treåring
ofta säger så här. De fattar ju typ inte ens. De förstår ju typ inte ens att de kan alltså, så bocka ut det. Men, eller liksom, att, så, att visst, de blir glada. Men de förstår inte riktigt vad de ska göra mer än gladheten. Så de springer bara på framåt.
Ja, liksom. Och jag upplever heller inte att de är så speciellt tittiga. Nej. Utan de knatar på.
Ja.
För att de vet inte.
De vet ju inte bättre.
Nej, så att därför väljer vi att rida ut våra unghästar väldigt tidigt och framförallt att vi hittar väldigt bra framåtbjudning tycker jag ute.
Mm.
Och sen så gör vi alltid så att vi tar med en lite äldre häst som är van att rida ut. Den kan om liksom, områdena här omkring och ja, den yngre hästen kan egentligen bara haka på. Man kan styra upp rumpan och hänga på liksom.
Ja.
Så därför rider vi ut tidigt och jag ser så otroligt mycket positiva saker som man får utav det. Så att,
ja.
Försök verkligen. Har ni svårt att rida ut, och jag vet att det kan vara jättesvårt att rida ut på vissa hästar. Men det är också så, gör man det inte eller desto mer man skjuter på det, det blir inte lättare.
Nej, det blir bara svårare.
Och kanske man kan börja med att ja, men, någon kanske leder ut dig. Vi skrittar ju också alltid fram och av ute, vilket såklart gör det hela ännu mer odramatiskt när man väl rider ut själv. Men kan man liksom ha någon, sätta på ett grimskaft och någon kan så hänga med och leda dig ut en sväng och sen så nästa gång kanske någon kan gå med ut och tredje gången kanske du kan haka på att någon annan rider ut. Så att man verkligen försöker så lösa problemet om det är ett problem att rida ut.
Ja.
Och framförallt så får du ju en mycket mer trygg häst och otittig häst och du lär dig att hantera din häst i olika situationer som du kan ta hjälp av sen på tävling och träning och i olika miljöer liksom.
Ja, och sen är det klart att alltså, ja, men som du säger, första gången behöver man ju liksom inte ut och liksom, ja, men ta galoppbanan liksom. Man kan ju skritta ut första gången och bara se att det funkar och så får man ju trappa upp det och funkar det bra så får man ju ta det därifrån och öka på liksom.
Mm. Ja, men exakt. Så att vi tycker att det är jätteviktigt att komma ut på hästarna tidigt.
Mm.
Men sen så är det såklart att ibland händer det att vi får en häst som är så 6-7 år och inte har ridit ut så mycket. Men då brukar vi försöka börja där också. Att bara liksom göra det så odramatiskt som möjligt, ha med en trygg kompis och gör det inte svårare än vad det är egentligen.
Nej.
Ofta så kanske man, alltså det är de ryttarna där uppe som krånglar till det lite eller tänker så här: åh, nu kommer en soptunna där borta och nu kommer den titta och så spänner man sig lite.
Ja.
Utan försök bara göra det så odramat som möjligt. För där kommer ni få mycket vinning i mycket.
Ja.
Vi pratade ju lite förra veckan om att man själv som ryttare kan tappa motivationen och man kan hamna i svackor och man kan ha motgångar.
Mm.
Men våra hästar kan ju faktiskt också hamna i motivationssvackor, kan jag tycka.
Ja.
Man kan märka på tävling till exempel att man tappar all energi som finns inne på banan. Det kan bli 7 väldigt långa och jobbiga minuter att försöka driva runt sin häst. Eller att man tappar liksom gnistan och glöden lite.
Mm.
Och det vi tänkte prata lite om idag är ju hur man ska tänka, eller hur vi brukar tänka. Och om man liksom, hur man kan se de här signalerna och vara lite uppmärksam på dem så att man hinner kanske stoppa upp det innan det har gått för långt.
Mm.
Och någonstans där jag tycker jag ser ganska ofta där det är lite så motivationsbrist, det är ju på många av de här ponnisarna som har gått år in och år ut, år in och år ut med liksom ryttare efter ryttare. Och någonstans där att man...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ska man köpa en häst, att man verkligen liksom så känner på provridningarna framför allt, att man känner att det här är en häst som verkar vara villig till att jobba, och den känns positiv, den känns framåt, och ja, men man känner att man klickar redan där. För det är många gånger som jag har varit provridd hästar, antingen åt mig själv eller åt elever, där jag känner så här, den här hästen känns inte som att den tycker att det är så kul.
Nej.
Och att är man själv ute efter en häst som verkligen, eller ja, men man har höga mål och man har liksom, man vill ta sig långt, att man faktiskt letar efter en häst som
matchar också de målen.
Ja, men exakt, som också kanske vill, för att det finns ju faktiskt många hästar som kanske tycker att den är lite så klar med de högsta klasserna, men kanske skulle nöja sig jättebra med och så variera arbetet lite mer, ha lite mer skogsturer, tävla lite ibland, ha en ryttare som tycker att det är jättekul att tävla men så inte har så höga liksom, tävlingsambitioner, och att man faktiskt tar lite reda på det innan man faktiskt köper hästen, och faktiskt känner av på provridning. Men också när man väl har en häst och känner att den hästen kanske inte har lika mycket ambition som jag har.
Nej.
Är det värt, liksom, kan man hitta motivationen som vi pratade om genom att rida ut eller liksom variera arbetet mer? Eller så kanske det är dags att så placera den här hästen hos någon som inte har lika höga ambitioner. För det är lite tråkigt tycker jag att se när ryttarna verkligen vill, men hästen vill inte.
Nej.
Man kan inte göra så mycket åt det. Tyvärr.
Nej.
Har du sett något liknande?
Ja, alltså det känns ju som att det är ett vanligt fenomen, att speciellt tycker jag bland ponnysar, att ja, men ryttarna vill väldigt mycket och ponnysarna vill inte lika mycket, och det blir liksom bara väldigt krystat, och det blir liksom inte kanske så himla trevligt att se på heller, alltså på en tävling. Och att, ja, men som du säger, att det är kanske bättre att tänka om och, ja, men se inte bara vad man själv vill, utan också faktiskt vad ens ponny eller häst vill och behöver. Och se om matchar mina intentioner och ponnyns inställning eller inte. Och gör inte det, så kanske man, ja, men får börja liksom tänka på och matcha om den.
Och många utav liksom de som jag har kontakt med, det kan vara elever eller annat, upplever ju oftast den här motivationsbristen just på tävlingsbanan. Och där kanske man också får tänka lite att så här, är det någonting jag själv ändrar, alltså ändrar jag min ridning ifrån framridning till banan? Och en sak som man ofta ser är ju att alla sitter och rider med spö hemma och på framridningen, och så släpper man spöet och så förstår man inte varför hästen inte går fram.
Många hästar är ju väldigt ögonkännare som bara springer för att man håller i det.
Verkligen, och det behöver ju inte tyda på att hästen inte tycker att det är kul att tävla, eller den är liksom trött på livet som dressyrhäst, utan där kanske man bara behöver liksom lägga om planerna så här. Jag släpper spöet hemma. Jag tar inte det om jag liksom inte alltså så här, bort med spöt. Lär dig att få hästen lite mer konsekvent för liksom din skänkel, och dina sitshjälper, och verkligen så rid alltid utan spö. Så har du liksom inte den tydliga att du släpper spö på framridningen, och där tappar du liksom hela din framåtbjudning.
Ja, så där var det ju när jag började jobba för dig, så red jag Cassis med spö, för att jag gjorde det liksom på skolan, och jag, alltså, så här, det var bara där i handen. Jag använde inte så himla mycket, alltså så, för att han är verkligen ingen seg häst. Han behövde inte så mycket motivation där. Men så sa du någon gång så här, du bara, men varför rider du med spö? Jag var så här, jag vet inte. Och då så släppte jag det, och sen tog jag liksom aldrig upp det igen. Alltså, om man inte gjorde liksom något arbete där man behövde det. Men alltså, det var ju, då blev det också så, när jag lärde mig rida, alltså, ja, men, att han faktiskt lyssnade på mina hjälper och inte liksom bara sprang för att jag hade ett spö i handen, så gick det ju också mycket, mycket bättre på tävling.
Ja, och det kanske är så en månad med lite tuff, alltså, tuff känsla. Mm. Det känns inte alls lika enkelt att träna helt plötsligt hemma.
Mm.
Men det är ju så värt det, tycker jag. Och att ja. Man verkligen får med sig det in på banan och Gud, man får lite mer ärlig ridning hemma. Vi brukar ju skämta lite och säga att så, ja, men, släpp motivationspinnen.
Mm.
Så lätt att det blir en liten motivationspinne.
Ja.
Så att, bort, ett tips, bort med spöt hemma.
Och även alltså, så, när du provrider hästen första gången, alltså, ser du att för att ofta, i alla fall när jag har provridit, så brukar jag göra så att de rider hästen först och så får jag se lite marken och sen hoppar jag upp och kollar. Mm. Och är det så att den ryttaren rider med spö från första sekund, så kan man ju börja tänka lite också. Så här, men går hästen faktiskt fram om jag inte har det? Så att man liksom kollar lite redan där, så att man inte får en chock när man kommer hem och släpper spöet och så stannar hästen.
Ja, exakt.
Kan ju vara bra. Bara ja, ha i åtanke.
Så att det är ju det vanligaste och det största tipset vi kan ge. Liksom, alltså, försök träna utan spö när du rider hemma. Sen kanske man behöver ett spö om man ska introducera någonting. Att liksom så kunna peta lite. Om man ska, till exempel när man börjar med skänkevikningar, tycker jag att det är jättebra att kunna så peta lite för att liksom hjälpa hästen. Om man inte ska behöva använda så stora skänkelhjälper. Eller om man ska rida ut, till exempel man har den här som blir lite tittig eller stannar. Och den liksom börjar backa och kanske liksom blir dum när man lägger på benen. Då kanske ett spö funkar jättebra. Eller på till exempel unghästarna, på treåringen brukar jag alltid ha spö för att så här, ja, men det får bättre framåtbjudning och bättre liksom introduktion i framåtbjudningen hos en dressyr häst, liksom.
Ja.
Men annars bort med spöt.
Ja.
Men också, är det någonting alltså, du ändrar mer, blir du jättenervös och du kommer in på banan och så ska sitta som en liten porslinsgubbe för att du ska sitta så stilla som möjligt för domaren. Det finns ganska många sådana saker som man kanske kan ändra på innan man tänker att jag ger upp min häst, vill inte tävla.
Gud, ja.
Det var inte det vi menade.
Nej, absolut
när vi
inte.
Sa att hästar och ryttare ibland har lite olika ambitionsnivåer. Men det är väl en väldigt så vanlig sak som man ser.
Ja, och sen kan det ju också vara så, om man har höga ambitioner och ja, men det går bra i några, alltså så, i den klassen man ligger i, och så tycker man att så, man ska gå uppåt väldigt fort. Mm. Då kan det ju också bli alltså, att hästen tycker att det går för fort.
Mm.
Och att man att det kan liksom bli en motivationssvacka för hästen där.
Ja, för att den får lite prestationsångest.
Exakt.
Absolut. Och så tänker jag alltid, om jag ska ut i en klass så tänker jag alltid att den här klassen ska jag kunna rida på 70% innan jag går ut. Eller så.
Ja.
Jag vill kunna gå ut och känna att så här, jag kan göra en 70% runda om jag rider bra. Och liksom så här, vi ska vara så pass förberedda så att så här, vi ligger på den nivån.
Ja.
Sen kanske inte så alla behöver just ha 70%, men alltså det ska kunna liksom, man ska kunna känna att så här,
ja, det ska
vad är mitt mål?
Ja.
Jag vill rida på 65%. Kan jag göra det i den här klassen hemma?
Mm.
Ja eller nej. Alltså, ligger man på nej, då kommer man ju förmodligen inte hamna där på tävling, för ofta så tappar man ju några procent till på tävling.
Ja.
Så att man verkligen känner att så här, men det här känns bra, vi känns trygga, vi känns stabila, och den här trygghetskänslan gör ju också att det oftast går så mycket bättre och man kommer mycket mer till ridning. Något som också är väldigt viktigt som jag tjatar om dag ut och dag in på mina elever, det är också beröm.
Mm.
Jag vet inte hur många gånger jag säger beröm på en lektion, och det är inte för att liksom, jag tycker att rytan sitter och är hård. Alltså, men det är mest bara att så fort hästen tänker rätt eller gör rätt,
att man
beröm den.
Ja.
Så att den också förstår. Alltså, aha, det var det här vi ville. För det är så många gånger som man sitter och rider. Och sen så, jag själv måste påminna mig också om att så här, beröm.
Mm.
För att verkligen få dem att förstå vad det är vi vill. Och liksom, de älskar ju beröm.
Alltså, ja, det är jättemånga hästar som, som tycker att det blir jättehärligt att liksom få en klapp. Eller bara att man säger att de gör det bra.
Ja,
jag red en häst. Jag hade en häst en period på skolan som var alltså, blev jättepåverkad när jag så klappade den. Liksom så, han blev så glad. Så varje gång, det var också så, man fick bara klappa liksom när han verkligen var duktig. För att alltså, då började han så hoppa och fladdra med frambenen. För han tyckte verkligen att han var duktig då. Och han fattade verkligen att han fick beröm. Vilket var så här, men så fort han gjorde rätt så berömde man. Och då är jag så här, ja, men då tyckte han att det var mycket roligare. Och då han var en, liksom, lite... Men han var ju inte världens piggaste häst, men så, ju mer beröm han fick, liksom, mer taggad och glad blev han. Så när man liksom kom på det så var det så, ja, men skitbra. Han satt där och klappade och så berömde honom.
Ja, ja,
och då var det ju så mycket enklare att alltså, bara ta sig igenom ett pass utan att så bråka och hålla på.
Ja, och jag vet inte om det är en myt eller om jag har hittat på det själv eller om jag har hört det någonstans, men också hört att så här, en häst... Gör den rätt så har man 3 sekunder på sig att berömma den för att den ska koppla vad den gjorde som var rätt.
Mm.
Så att man kan ju inte heller sitta och rida ett bra pass och inte berömma och sen så berömmer man den när man är klar.
Utan nej.
Att, ja, verkligen så, beröm din häst när den gör rätt eller när den tänker rätt.
Ja.
Och då kommer du också få så mycket mer igen när ni väl talar samma språk. För att ofta så är ju inte hästen seg eller dum eller
nej.
Inte gör det den ska för att den inte vill. Nej. Det är oftast för att den inte förstår.
Ja.
Men man kan ändra väldigt mycket förståelse just med beröm.
Ja, och där får man ju också hitta sin egen... Vissa hästar kanske tycker det är jätteobehagligt när man så sitter och klappar dem och håller på och så fladdrar med händer och tyglar. Ja, men då kanske man får använda rösten istället.
Ja, exakt. Jag är ju väldigt mycket för att prata.
Mm.
prata med mina hästar när jag rider. Så att, nej, jag tycker det funkar bra. Och också eftersom att jag gärna liksom introducerar mycket kommandon för rösten när de är så riktigt unga också, så... Där lär de ju sig redan från början att bra eller duktig eller så här, man får väl ha ett ord liksom. Men att det är liksom positivt och det är rätt. Så att ta med er det. Och även när ni har till exempel inne på banan, man hinner ge en klapp ibland eller man hinner så bra i hörnet. Så att det är inte förbjudet, fast kanske
nej.
men jag brukar alltid ge en snabb klapp inne på banan om jag om vi har haft något som är svårt, till exempel på Docky så hade jag jättesvårt med serierna i början. Och sen så när jag väl liksom började sätta serierna inne på tävling så liksom alltid så en snabb klapp. Mest för att också så till mig själv alltså, men bra.
Ja.
Och också till honom att säga, men bra, du förstod mig. Ofta så var det ju för att han gjorde rätt för att jag gjorde rätt.
Ja.
Men att man liksom så avdramatiserar det lite.
Ja, och det gör ju också ofta att man slappnar av lite mer i kroppen. För du kan inte, alltså när du kan inte vara spänd och stel när du ska klappa dem på halsen. För då kommer du inte nå, tänkte jag. Så att det blir lite en avkoppling också för en själv.
Ja, och Justin har också funkat jättebra på inne på banan. Att liksom ge en liten klapp emellanåt för att verkligen få honom så liksom andas och slappna av. Och också att jag liksom vågar lätta av han som gärna blir lite het. Att man inte så sitter och håller i honom och liksom får honom så känna sig lite trängd. För att bli ännu mer het. Men som på Hattie till exempel, där tycker jag inte det funkar lika bra att klappa. Utan henne funkar mycket bättre att berömma med rösten. För att klappar jag på henne blir hon lite ostadig liksom, direkt i handen. Hon gillar liksom en stadig underarm och en stadig hand. Och börjar jag klappa där så blir hon bara liksom fundersam.
Ja, och det är ju jätteindividuellt. Ja, men, alltså, så att man får ju prova sig fram lite och se vad som funkar för en själv och ens häst.
Mm. Ja, men precis. Så att, nej men lite sådana tips. Kan ni på något sätt lägga upp träningen hemma så att både du själv, men framförallt att hästen håller motivationen? Behöver din ung häst ha en vila?
Mm.
Alltså det måste man ju också lägga in lite i planeringen inför året. Men också känner man mitt i att så här, gud, den känns trött.
Mm.
Våga ge den.
Ja, liksom, låt den vila då.
Det är en ung häst och de växer och de ska lära sig mycket. Så att ofta så känns de som nu, som jag nämnde, att de känns ju jättefina efter vilan.
Mm.
Och ofta så hinner det ju trilla ganska mycket pusselbitar på plats när de väl får vila kropp och knopp.
Ja, det är ju exakt som du säger. Det är ju inte bara alltså, fysiskt, det är ju mentalt också. Mm. De lär sig ju mycket och det går ju väldigt fort liksom, i utvecklingen för dem när de är i den här åldern. Vilket gör att de måste ju vila hjärnan också, kunna låta smälta allt och ta in allt de har lärt sig. Liksom.
Ja, men precis. Och sen lite så, har du och din häst samma ambition?
Mm.
Är ni en bra match? För det behöver ju inte vara något fel med att du har höga ambitioner och din häst inte har så höga ambitioner.
Nej.
Alltså, det är ju hur många gånger som helst man läser en annons att så, den här hästen är för bra för mig.
Mm.
Och det är ju fint att kunna se,
ja,
det. Att
så
här, den här hästen, alltså, den är för bra. Den ska till någon annan som verkligen så kan lägga ner tid och pengar och energi och ja, allt den behöver. Liksom förvaltaren. Ja. Helt rätt. Det är ordet helt rätt. Förvaltaren på rätt sätt. Och precis samma sak är det väl om man känner att den här hästen kanske skulle ha det mycket bättre hos någon annan, eller någon annan skulle uppskatta den här hästen mycket mer, kanske så man säger. Det är inte, den hästen behöver inte ha det dåligt för att man inte har samma ambition.
Man kan älska sin häst lika mycket även fast man känner att man inte är på samma nivå.
Ja,
så
verkligen. Och sen släpp spöt.
Bort
med den förbaskade motivationspinnen. Och är det någonting annat du så kanske känner att du ändrar inne på banan? Om det är nu där ni känner att ni tappar lite motivation. Ja, jag tror att det är viktigt att vara lyhörd för sin häst. Kom ihåg att de inte är dumma eller inte vill för att de är så. Utan ofta så försöker de ju säga någonting. De kanske är trötta i kroppen, de kanske har ont någonstans. De kanske inte har motivationen. Men försök vara lite lyhörda på en häst innan ni liksom har hamnat all för långt ner i en svacka.
Japp.
Vi har en veckans fråga som handlar om bett och kandar och träns. Det lyder så här. Berätta gärna lite mer om kandaren / betten som du använder på dina hästar och varför. Jag brukar alltid utgå ifrån ett vanligt liksom engelskt träns med liksom nosgrimma och
ascherem
och allt sånt. För att jag tycker det är snyggast.
Ja.
Men jag brukar alltid börja där och sen så brukar jag alltid börja med ett vanligt tredelat bett med lösa bettringar. För det är det liksom standardbettet som jag gillar att rida på och jag tycker att många hästar trivs på det. Och sen så får man ju liksom utgå lite därifrån. Har jag en häst som till exempel är lite glappig i kontakten och har liksom svårt att ta stöd, då brukar jag sätta på fasta ringar för att få ännu lite mer stöd. Så att det är liksom egentligen lite där jag börjar. Vill jag ha fasta ringar eller vill jag ha lösa ringar? Och sen så får man ju såklart liksom experimentera sig fram. Jag tycker hästar som också kan ha lite svårt att ta stöd brukar funka på ett rakt bett. Jag själv gillar kanske inte känslan. Det är lite så cykelstyre.
Det är lite känsla.
Ja, men exakt. Svänger man till höger så svänger jag. Alltså, det blir lite så. Och sen lite fördröjt tycker jag. Men framförallt tredelat med lösa ringar tycker jag många funkar väldigt bra på.
Ja, det är väl många nu. Många stallet som går på det just nu.
Ja.
Faktiskt.
Typ alla. Fastän jag behöver fler. Eller så här, vi behöver liksom. Vi har inga komplicerade hästar. För att alla hästar gick med så vanligt tredelat med lösa ringar.
Ja, de hade tog brist. Slut.
Hade brist på de betten. Och samma sak när jag går över på kandar så börjar jag också. Då vet jag ju lite så vad hästen gillar att ha för tränsbett. Gillar den att ha fasta ringar, ja men då börjar jag ju kandaret med liksom att bridongen är fasta ringar och sen så en stång. Men även där ganska simpelt. Jag brukar gilla att ha korta skänklar på jag har tappat ordet. På stången. Och sen kanske lite tungfrihet. Och sen så får man ju bara testa sig fram. Och ska man introducera kandar på en häst så börja med att bara så skrittjobba. Eller liksom ha det väldigt, väldigt, väldigt lätt pass och jogga. Och bara liksom låta den få känna in det. Men om man ska tänka träns och kandar så ja, väldigt så klassiskt brukar jag gilla att använda.
Ja, det är ju egentligen, alltså som vi är nu har vi ju egentligen typ ingen som har några konstigheter.
Nej, och jag brukar använda SD. Det är ingenting som jag är sponsrad av eller har betalt det här poddavsnittet.
Utan
det är bara att jag tycker att det är snygga trends.
Ja.
Det är väldigt, väldigt prisvärda
trends. Det är bra kvalitet.
Verkligen bra kvalitet. Och ja, men sitter som det ska, töjer sig inte allt för mycket, utan jag har varit jättenöjd. Med tanke på vad jag betalar så har jag varit supernöjd. Och man får till och med ett så ganska snyggt pannband, eller jättefint pannband.
Jag tycker det är jättefint.
Sen kanske pannbandet, den kvaliteten kan man väl
prata
om, men det är också så det ingår i ett väldigt bra pris på ett trend, så att, jag har använt mig av SD Design. Så att, ja, inte krångligare än så. Och om man jämför med hoppryttarna så, alltså jag har ju så dålig koll på alla möjliga olika bett som finns. Men det är också för att vi får ju inte ha så mycket olika.
Nej, vi får inte ha någonting.
Nej.
Nu kommer vi ju inte ens få ha, vad har Hattie? Hon har
Bauschebett.
Ja, nu kommer vi ju typ inte ens få ha det. Då...
Nej, alltså lite oklart hur det blev med den frågan. För att det kom ju upp nya TR och där stod att Bauschebett skulle bli förbjudet. Vilket jag kan tycka är jättedumt. För det är ju typ det bettet som är så lite hävstång
som, det är typ det enda som går att byta med.
Ja, alltså det är ju det, om man ska tänka att det är lite skarpare som vi faktiskt får ha. Och det är egentligen alltså så.
Ja, det är inte skarpt.
Nej, alltså nej. Nej, precis. Så att, men jag vet att det var massa skriverier och massa som undrade och folk hade skrivit in. Så att jag vågar faktiskt inte riktigt säga.
Vi skulle kunna ta reda på spekulation.
Ja, vi skulle kunna ta reda på det till, till nästa vecka. För det stod nämligen i TR att det skulle bli borttaget.
Ja.
Men jag vet att det blev ganska omdiskuterat och ifrågasatt. Och jag vet inte riktigt hur det landade.
Mm. Vi kan kolla upp det helt enkelt.
Vi kollar upp det till nästa vecka. Men som sagt, vi har väldigt simpelt på alla våra hästar. Och jag gillar att träna på det jag tävlar på.
Ja.
Det finns ju vissa som betslar upp eller så. Det är tävling. Men det gör jag absolut inte. Utan
nej.
Jag vill ha samma på träning och tävling. Och sen så kanske jag har något annat när jag rider ut. För variationen kan ju absolut vara att rekommendera.
Ja, jag tänkte säga det. Vi brukar ju faktiskt variera med bettlöst också. Ut ibland.
Ja, exakt. Och sen så funkar vissa hästar jättebra att så här, varje gång jag rider dressyr har jag kandaret.
Mm.
Och varje gång jag longerar, joggar, rider ut så har jag tränset.
Mm.
Och som Justin till exempel funkar lika bra på trend som kandar. Så att där tränar jag ibland på trend och ibland tränar jag på kandar. Men ska jag till exempel tävla så rider jag nästan alltid på det jag ska tävla på dagen innan.
Ja.
Och liksom håller inte på att ändra, utan jag har väldigt så standard på allt, alla olika. Och alla har sitt eget träns och sitt eget bett, just för att göra det liksom smidigt.
Ja.
Så smidigt som möjligt för både oss och att de har rätt inställningar så att det inte blir något fel.
Exakt.
Så ja, det var allt för oss den här veckan. Och jag hoppas att ni kommer ha en bra fortsatt vecka. Och jag ska försöka komma hem utan att bryta benen.
Ja,
du ska ta hand om hästen här hemma.
Det ska jag. Jag kommer att sitta och hålla tummarna hela helgen.
Du kommer vara rädd när jag ringer.
Ja, kommer du få inte
ringa. Jag ska ringa och fråga hur det går. Och du
jag kommer inte svara.
Ja. Vi hoppas att ni får en fin vecka, som sagt. Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.